So, Gud, du slår alla min fiender på kinden, du krysser de gudlösas tänder. Kan du känna den? Arr, han är lite riktig arg. Det låter inte särskilt kristuslikt, eller hur? Kan vi ens läsa den text högt här i kyrkan? Och ska vi slå alla våra fiender på kinden? Jag tror inte. Vi behöver inte läsa långt in i Psaltaren förrän vi stöter in på den första klagosalmen. Och om du fortsätter läsa här i Psaltaren under sommaren kommer du att hitta ganska många av dem. Nästan en tredjedel av alla Psaltaren består av klagosalmer. Och nästan några av dem säger ännu mer våldsam saker än vad vi läste idag i dem. Hämndsalmer. Psaltaren består av böner och lovsånger till Gud. Och det säger mycket när en hel tredjedel av dem är klagomål. Riktade direkt till Gud. Och jag måste vara ärlig med er idag. Det är saker i mitt liv som jag kan vara ärlig över. Och om du står i nära relationen till andra människor kommer du att bli besviken och till och med arg på dem. Du kommer att känna dig orättvis bedömd eller missförstådd och andra kommer att ha klagomål på dig också. Och det finns dessutom riktigt onda människor i världen som orsakar mycket lidande för andra. Så vad gör vi med vår ilska över orättfärdighet och orättvisor? Vad gör jag när jag känner att alla är emot mig och omringar mig från alla håll? Ska vi försöka intala oss själva att en god kristna inte känner ilska? Jag säger till dig själv, don't think that, don't think that. Funkar det? Vi kommer att ha många tunga känslor i livet. Det viktiga är hur vi hanterar den. Och jag vill jämföra idag kung David med hans son Absalom. De levde båda 1000 år före Kristus. Och vi lever idag 2000 år efter korset. Sen vill jag sluta med en exempel på hur jag själv hanterar mina tuffa känslor. Först och främst vill jag säga att det är inte Gud som skriver de ord vi läste idag. Det var David. Och vi förstår från vers 1 att David var på flykt från hans son Absalom. Och Absalom vill ta tronen från sin far med våld. Absalom hade en stor del av Israel bakom honom. Och David had flytt från Jerusalem för att undvika blodspillen in i staden. Så det är läget när David skriver denna psalm som vi läste idag. Och det finns en intressant backstory här som du kan läsa i andra Samuels boken kapitel 13 till 18. Men i korthet, Absalom hade en vackert syster som heter Tamar och en halvbror som heter Amnon. Och han var besatt av Tamar. Till slut våldtog han henne, men efteråt hatade henne mer än han tidigare hade älskat henne. Och kung David var mycket i uppror, men han gjorde ingenting mot Amnon. Och Absalom, det Bibeln sa, said inte ett ord till Amnon, varken gott eller ont, för Absalom hatade Amnon för vad han har gjort mot hans syster Tamar. Och två år senare han beordrade Absalom att Amnon skulle mördas på en fest med den andra kungasonen. Och därefter flydde han från Israel. Sen vi läser några år efteråt. Absalom kommer tillbaka till Jerusalem. Han levde under kungahuset igen. Men redan från början han började planera ett statskupp. Bibeln också ger oss lite intressant fakta om Absalom. Han var en väldigt stilig man från fötterna till huvudet. Fanns ingen fel på honom. Han använde detta och smickrade många med falsk ödmjukhet för att bygga upp stöd för ett kupp och tar tronen från sin far. Alla detta tog 6 år. Så han var ganska tålmodig också. Så alla den hände det innan detta psalm vi läste idag. Och det fanns tusental personer, inklusive hans egen son, som vill döda honom på riktigt. Vers 12. Herre, hur många är min fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om min själ. Han får ingen frälsning hos Gud. Och sen vi ser, kanske inte här på texten, men i Bibeln, du ser 4 bokstaver. S-E-L-A. Sela. Och det är första gången i Psaltaren att detta ord dyker upp. Och om ni kommer att se det många gånger framöver. Det är en hebreisk ord, men bibelforskare inte vet exakt vad det betyder. De flesta tror att det har någonting med musik att göra, eftersom Psaltaren betyder sånger med sträng instrument. Många tror att det betyder att man ska pausa och reflektera. Eller att markera ett musikaliskt mellanspel innan nästa vers. Och här klagar David uppåt till Gud. Det viktiga här är att vi sätter ord på vad som händer i vår liv och vad vi känner och att vi riktar det mot Gud. Du kan läsa fler exempel på klagosalmer som Psaltaren 10 som säger: Herre, varför stannar du på avstånd och döljer dig i nödens tider? Eller Psaltaren 22: min Gud, varför har du övergett mig? Ord som Jesus citerade från korset. Eller Psaltaren 77: jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar om min ände mattas. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Ett uttryck att säga kan vara början av den helande processen för en människa. Gud kan hantera din chancellor. Det är inte för mycket för honom. Och jag är så glad att Psaltaren finns i Bibeln. Och speciellt den klagosalmer. Men vi kan inte stanna där och bara klaga. Det finns människor som älskar att klaga. De bygger ett mur omkring dem av ständig klagande runt allt. Du kanske känner någon som gör så. Och det är inte så vackert att se. De lever som en offer och är bekväma i den rollen. Och det finns ingen hopp och ingen hjälp. Men lyssna här på David i vers 5. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter mitt huvud. Jag ropar högt till Herren och han svarar mig från sin heliga berg. Han kommer ihåg att Gud älskar honom. Gud lyssnar. Att Gud finns och Gud bryr sig om honom. Och det är viktigt att vi också uttrycker vår tro på vem Gud är. Och idag vi lever efter korset. Gud har visat oss vem han är i Jesus Kristus. Och detta liv är så vackert. Vi har dessutom vår egna erfarenheter med Guds godhet mot oss i livet. Det är viktigt att komma ihåg påminner sig om dem och vad han har gjort för oss under våra svåra tider. Och David, som står i vers 6, han kunde faktiskt sova. Och han vaknade igen. Även om det fanns 10 000 anledningar till att han kanske inte skulle vakna igen. David var medveten att han kunde bli dödad. Men han vet att det var inte slutet. Och han fann tröst i Guds frälsning. Vi behöver inte skapa en falsk verklighet och låtsas att saker är bättre än det är. Men kom ihåg vad vi lärde oss från Romarbrevet kapitel 8. Det var några månader sedan. Jag bara läser högt här från kapitel 8. Bara lyssna. Vad ska vi säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är vis om att varken död eller liv, varken änglar eller furster, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller någon annat skapat skäl kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det är häftigt. Kommer ihåg detta. Kanske det behöver en sila bakom den texten. Reflektera på detta. Jag tänker ofta på de ord. Det är viktigt för oss. Sen kommer vi tillbaka till de verser där David uttrycker hur han faktiskt känner. Krossar de gudlösa ständer. Men det är mycket bättre än att uttrycka detta till Gud än att faktiskt utföra detta. Jag vill dela lite sann berättelse som hände det här i kyrkan för några månader sedan. Vi hade en core team möte här en kväll och för att be och sjunga och utvärdera hur det funkar här i den nya kyrklokalen här i tabernaklet. Och vi började där uppe i Jakobs kontor och slutade i lägenhetslokalen som är den nära här. Mot slutet, när jag var på väg upp från lägenheten att hämta min jacka, jag hörde någon som riktigt skriker på någon annan. Och jag trodde först att det var utomhus någonstans. Men det var mörkt. Men jag förstod att någon var jättearg. Så jag kunde inte språket. Men jag började komma upp trapphuset här. Och det var lite högre ljud. Och jag förstod direkt att okej, det är här inne i lokalen. Någon skriker på någon. Och det finns en musikrum högst upp i kyrkan, om du fortsätter upp trapphuset här. Och jag stannade där och lyssnade till lite. Och killen riktig skräck. Och jag tänkte, min hjärta börjar slå snabbt. Och jag tänkte, okej, vi kommer att behöva gå emellan två personer innan de dödar varandra. Så jag sprang tillbaka till lägenheten, hittade Jakob och berättade. Och jag sa, vi är tvungna att göra någonting. Så Jakob gick upp först i spiraltrappen här. Flera av oss gick bakom honom. Peppade till. Lite långt bakom, men... Och han kommer upp och han kickade in i rummet. Sa ingenting. Sen han bara vände sig om, kommer tillbaka ned trapphuset och började gå ned. Och han bara sa, de bär. Det var en grupp från den afrikanska församling som vi hörde då de trummor här i kökslokalen på söndagar. De bara bad till Gud. En av dem var enormt arg över någonting. Vi vet inte vad. Men kanske inte så många här kan förstå hur det är att leva i Sverige idag som en afrikan. Det är troligen inte alltid så lätt. Det kan också vara något som har hänt i en av deras hemländer. Eller med deras släkt. Och vi vet att hemska saker händer i världen. Det finns anledningar att vara arg på det onda. Och det kommer att påverka vår liv. Kanske var det så att killen vi hörde ropade ut en klagosam till Gud. Men samma intensiva känslor som David gör det i vår dagens psalm. Jag har en bekant som kommer från Afrika. Han nyligen förlorade hans syster efter en helt vanlig tandläkarbesök. Hon fick en infektion efteråt som feldiagnoserad. Hon hade extremt långt till närmaste sjukhuset. Torsigutusen på sjukhuset två gånger och när hon till slut fick rätt läkarvård var det redan för sent. Det rädde hennes liv. Och det påminner mig hur otroligt privilegierad vi är. I många delar av världen finns det inte en tillgänglig sjukvård för helt vanliga människor. Det är en fruktansvärd systematisk orättvisa. Tror du att min bekant hade något att klaga till Gud över? Absolut. Men hur var det med Absalom då? Vad var hans fel? Han hade riktigt hemsk saker som att vara arg över och klaga över. Han hattade sin halvbror för vad han har gjort mot hans syster. Men i andra Samuels boken, vi läste att Absalom sa inget. Han inte pratade öppet om vad har hänt. Han bara planerade sin hämnd i tysthet över flera år. Tänk om Absalom istället hade skrivit en hämndsalm om sin bror eller en klagosalm till Gud om sin passiva pappa istället för att planera mord och svek. Men det finns ingen psalm av Absalom bevarad. Så vad gör jag med min ilska? Det händer inte så ofta. Men när det sker, jag typiskt tar en lång promenad ut i naturen med Gud. Jag klagar hurt. Och jag kan säga riktigt fulla ord som jag aldrig skulle säga här i kyrkan. Men mina tankar går ofta över till Jesus liv och vad har han upplevt här på jorden. Jesus förstår sväck. Han förstår hur det är när andra hatar utan orsak eller missförstår en. Han förstår hur det känns att bli dömd. Han förstår hur det är när ens familj tror att man har blivit galen. Han förstår hur det är att ta konsekvenserna av något annans misstag. Och vi idag har den heliga ande här, som Joel predikade om för några veckor sedan. Gud är inte bara en tänker. Hans närvaro är här mitt ibland oss och här. Den heliga ande fungerar som vår hjälpare. Ibland händer att heliga ande påminner mig något som jag har gjort fel när jag pratar med Gud. Och som troligen har lett till den situation jag befinner mig i. Och det är inte så roligt att lyssna till Gud. Att förstå kanske jag var orsaken för det hela. Men det hjälper mig att också börja förstå kanske hur den andra personer jag är i på, hur de känner till. Gud älskar när vi ber om sanning och om hjälp. Att älskar som han älskar oss. Det har hänt några gånger till mig när jag har upplevt Guds kärlek rent fysisk. Det händer när jag blir frälst, men det har också hänt när jag var ut och har klagat inför Gud. Och speciellt till slut när jag ber om hjälp att älska när jag är helt tom, noll. Och det är där i mitt inne i den ärligheten med Gud. Han möter mig med sin närvaro och visade mig hur mycket han älskar mig. Och det är under de stunder när alla min ilska och hat bara försvann. Och jag ber att Gud möter dig på exakt samma sätt. Jag vill avsluta med en text från Romarbrevet kapitel 12. Vers 17-21. Lärna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ger honom att äta. Om han är törstig, ger honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.